Läget då, styrkelyftan?
Jag är besviken och så här, lite ledsen och arg och allting. Men jag är ju också stor nog att fatta att min styrkelyftstävling, och det är ju en sån liten del av hela den här grejen. Så att, jag menar, det är ju så många som blir besvikna på inställda VM och EM och stora tävlingar och evenemang och sådär. Så,
vad är det som har hänt? Det kanske är någon som har missat, Johanna. Vad är det som har hänt?
Ja, men det är att styrkelyfts SM är inställt på grund av corona. Och jag hade nog för några dagar sedan så insåg jag att det kommer nog bli så. Men man får väl ändå tänka att så här, för det så blir ju inte besvikelsen mindre, även om det är såklart en liten del i det stora, och att det liksom finns viktigare saker att oroa sig för och vad liksom tycker jag är kämpigt. Men det blir ju så, alltså man måste ju alltid utgå från sig själv och sina egna, det som händer runt en själv. Och för mig är det en skitstor besvikelse, för jag var verkligen taggad och liksom i fas och i form att göra den här tävlingen, och det var ett väldigt stort mål för mig, och jag hade verkligen så här sett fram emot att få åka dit och leverera och ha en jävligt rolig tävling. Så det blir lite så här face, så här, att man får den i facet, att så här, och då blir det också, nu kände jag ju så här bara, hopp fan, nu känner man sig inte jättemotiverad liksom, för nu vet man ju inte liksom när nästa tävling är eller så. Och för mig är det väldigt viktigt att ha något så här, dit ska jag träna för. Och nu hade jag verkligen haft det här som mål, att nu ska jag köra järnet hit och sen ta nya tag och se vad som händer. Så just nu känns det lite så här, ja, skitsamma, det är allt.
Ja, men egentligen så är ju fortfarande ditt mål att dra 200 i mark och bänka 100.
Ja, jag har ju fortfarande de målen, absolut. Så jag kanske lägger om och tänker lite annorlunda eller något. Eller så bara får det vara ett tag nu. Men jag är jäkligt sugen på ändå att få dra en tung mark. För jag gjorde ett lyft i förra veckan med min coach, och det lyftet var ju i princip tangerat tävlingspers, det var 180, och det var väldigt bra lyft, och det var liksom, då hade jag ändå typ, skulle jag haft 2 veckors toppning kvar och lite återhämtning och sådär, så att det känner jag att jag har väldigt mycket i mig, så jag får säga kanske i alla fall i marken känner jag att det skulle vara jäkligt roligt att få gå på ett riktigt tungt drag och se vad det kan ge, så får jag kanske lite pepp av det. Men ja, alltså så här är det. Det är liksom, det är ju bara att se vad det blir av det hela nu. Och jag går liksom inte och tänker så här, ja men det kommer säkert bli i höst eller något. Utan nu väntar jag bara tills man får ett nytt beslut. Och sen utifrån det tar jag i sånt fall ett nytt beslut hur jag vill göra. Och om och när och hur jag vill i sånt fall satsa på det.
Mm, jag fattar. Men du har ändå gjort stora gains. Och det kan vi ändå fira.
Ja, och all träning och allt är ju såklart inte förgäves, för jag vill ju ändå nå någonting, så jag menar inte så, men ja, vi får se. Det är också, jag har verkligen lagt mycket tid och gjort mycket prioriteringar på att komma dit jag är idag, och det är såklart att jag nog kanske hade lite så här att nu skulle jag också få ha en tid där faktiskt typ jobbet skulle få ta lite mer tid och att jag skulle kanske få chilla lite mer och sådär, så att det var liksom, jag hade nog byggt upp det väldigt mycket på det här. Och så är det ju så det är. Det har vi pratade vi om när vi pratade om mental träning, att ibland är det lite farligt att bygga upp någonting väldigt, väldigt extremt på en sak.
Samtidigt som vi, alltså men det är svårt att vara sin egen coach, men vi är ju väldigt så här, vi hela tiden pratar om att det är resan som är målet.
Ja, och det har ju varit jättekul, men jag har också gjort otroligt mycket prioriteringar och lagt otroligt mycket tid på det.
Mm.
Så att, men ja, vi får se. Jag tänker bara vara lite sur och besviken och lack och allting ett tag till. Och sen så tar jag och skärper mig.
Ja, men ja, du, jag tycker det låter, du kommer fixa det här. Och ja, vet du vad? Klart. Vi går ut och firar dina gains på SM-helgen. För nu har vi tid till det.
Ja, det får vi fasen göra.
Och nu ska jag muntra upp dig med en till grej. Jag sänder nu över en bild till dig på min frisyr just nu.
Åh, det vore helt underbart. Ska vi se. Vad det blir av det hela. Alltså när man får en bild på Klaras frisyr, då vet man ändå att då kommer
alltså,
det hända.
Alltså vad är det för någonting?
Åh herregud. Ja men okej, nu känns det ändå lite. Den är magisk, Klara. Den är ändå fin människa.
Alltså, hur kan man se ut sådär när man vaknar? Förlåt, jag ska inte ta fokus från ett ämne, men jag tror att man kan göra så här, faktiska positiva insatser för sig själv. Precis som vi pratar om att motivation är ingenting som kommer om man går och väntar på det, så kan man också göra positiva insatser för sin motivation när det gäller ett nytt mål. Och det är ett, vi går och firar dina gains på styrkelyftshelgen med en feting styrelsemiddag. Två, vi ska köra några riktigt bra träningspass nästa vecka tillsammans, så att du får känna, fortsätta känna att du faktiskt har den här styrkan. Och tre, du kommer att maxa inom kort, och det kommer också vara härligt. Och sen så får du se vad som blir av hela grejen. Jag kan mycket väl tänka mig att de bara skjuter på SM, därför att om man tänker på alla typer av evenemang så är det ju för oss också som företagare. Vi förlorar ju också pengar på det här, på, säkert på något sätt vad som händer framåt. Men så alla evenemang som inte blir av kommer man ju vilja ska bli av, därför att det finns ekonomiska intressen också i det. Och det är ju mycket möjligt att läget ändras under de kommande veckorna, och så säger man så här, ja men vi kör SM i april istället, så vidare.
Ja, fast de har ju sagt att de kommer skjuta på allting fram till typ sista mars,
ja, precis.
Maj.
Ja.
Men det är klart, det står också så här, vi kan komma att ändras. Ja. Men vi får se. Men det handlar ju också om att så här, det är alltid, ja, alltså det är klart att det kommer lösa sig. Det man får se då. Men jag känner att också man måste kunna ha några dagar där man får vara så här, och sen så får det, och sen får man ta. Jag kommer ju liksom inte sluta att träna. Alltså, det är liksom inte så att jag tränar på grund av SM, men man ska ändå säga, det är ganska stor skillnad på att träna och gå och träna och köra pass, och jämfört med att göra en sån här satsning, för jag har ju ändå lägger verkligen min själ i satsningen. Alltså det har jag verkligen gjort utifrån mina förutsättningar såklart, men alltså, och det tror jag att det är väldigt många som ändå lägger extremt mycket i sin upplandning, men det är ju inte jag ensam om, det är ju samma för alla som ska göra olika typer av tävlingar eller träningar eller matcher eller vad det nu är. Så det är såklart att det finns många, men ja, som sagt, man ska aldrig dra ner sin egna besvikelse i saker. Man måste alltid utgå från sig själv.
Ja.
Men nog om det. Självklart ska vi göra tunga lyft och göra bra grejer av det här och bli peppade. Sen är ju bara att inse att så här, för mig är det också, jag är ju verkligen en människa som vill prestera på tävling och som får så där extremt mycket extra power när det kommer till tävling.
Du kan livesända ditt maxlyft.
Du kan livesända
mina lyft. Så du måste prestera lite. Kommer du ihåg när jag sa till dig i Thailand när vi var där och du skulle dra, jag tror att det var 150 mark då som var ditt pers. Ja. Och så sa jag till dig så här, om du missar det här så får vi ingen content till Instagram, så nu får du fan dra den här.
Ja, det är bra. Sätt lite press på mig live sen mitt lyft. Det är fan skitbra, det gör vi. Ja. Men du, vad heter det? Hur är det med dig då?
Ja, men bra. Bra hår och allting.
Bra hår och bra bänk.
Ja, den här veckan har inte blivit så mycket bänk. Det blir två pass bara den här veckan på grund av livet. Jag firar att jag har haft mina barn själv 11 dagar, börjat på ett nytt jobb som jag kommer jobba deltid med framöver, och varit på arbetsresa och typ varit cyklat och haft matlådor.
Ja. Ja, intensiva typ nästan 2 veckor ju.
Ja, det är därför jag får se ut så här i håret idag.
Ja, det får det. Men du har gjort det med bravur.
Ja, men faktiskt, det har gått bättre än väntat faktiskt. Jag är stabil. Ska vi prata lite återhämtning istället?
Ja, det passar ju i allt det här.
Vi har ju fått en del frågor i vårt Facebook-community med folk som är oroliga över sin träning när deras gym är stängda. Det är en del gymkedjor som har stängt ner nu några veckor, och vissa är verkligen så här, mina gains typ. Vi löste det för de som är hemmavarande, som är med i vår tjänst Team Styrkebyrån, så fick de vårt hemmaträningsprogram, Bär en liten släkting, som komplement till vårt stora träningsprogram. Så att alla känner att man åtminstone kan träna någonting. Men då tänkte vi att det är ett bra läge att sprida lite så här lugnande kunskap om återhämtning och faktiskt vad som händer i kroppen när man inte tränar sin vanliga träning i några veckor.
Det är ju faktiskt så att när man alltså återhämtning, det är ju så att mellan träningspassen, det är ju då som kroppen återhämtar sig. Mm. Och det innebär ju bland annat att skaderisken minskar och att du blir starkare. Och hårda träningspass är ju nedbrytande. Alltså när vi tränar så bryter vi ju ner kroppen.
Mm.
Och sen när vi vilar så bygger vi upp den igen. Och ger förutsättningar för att träna ännu hårdare. Och ännu hårdare. Eller ännu mer.
Mm.
Och att vi måste ha både bränsle och vila för att komma i balans i vår träning. Och bli starkare helt enkelt. Och det är ju sån sak som många glömmer. Alltså man är så fokuserad på träningsbiten.
Mm.
Att man glömmer bort det andra.
Det är det som kan vara lite risken med det här med folk som har ett genomförande mål. Att man ska checka av ett antal pass varje vecka. Att då kanske man blir så fixerad vid att det är så här tisdagspasset, torsdagspasset, lördagspasset. Att om de andra förutsättningarna runt omkring, typ stress, sömn, kost, ändras. Så ändrar man inte på sina träningspass för att man har det där målet.
Men, och sen i det här så är ju sömnen är ju nog så viktig. Den är absolut viktigaste delen i återhämtning. För att det är också under sömnen som vi faktiskt växer eller som vi blir, som kroppen återhämtar sig på riktigt.
Mm.
Och det är ju som du brukar alltid säga det här, man säger att barn växer i sömnen och det ligger ju någonting i det, för det är då som man producerar det här tillväxthormonet.
Ja, och också när vi sover så ändras ju, vi sänker vårt stresshormon i kroppen, alltså kortisolet går ner och vi får en lugnare andning. Och de sakerna är ju också jätteviktiga i hur vi hanterar dagarna.
Men jag tänker också att det är så här, när det gäller just de här bitarna och just den här frågan i som vi får ofta så här, kan jag köra det här efter varandra och hur mycket måste jag vila och så där. Och jag brukar alltid svara så här, för de allra flesta människorna så känner du, kan du ta i, kan du träna med kvalitet? Eller känner du själv, alltså för min del, om jag bara går till mig själv, så är det så här, det är så, för mig är det jättetydligt att så här, om jag inte har haft tillräckligt med återhämtning mellan mina pass, då kommer inte jag kunna genomföra passen utifrån det procent jag ska jobba på till exempel.
Men jag tänker också att det är inte så lätt för många, för det är ju en jättevanlig fråga vi får, är ju så här, jag känner att jag står still i träningen, varför? Och då om man ställer lite följdfrågor, typ så här, hur har du sovit, hur har du stressat, hur ser återhämtningen ut, och så här, det är en sån grej som inte, det är inte så vanligt att, eller vanligt, ibland så har inte folk reflekterat över det, utan de tänker så här, jag borde kanske träna hårdare, är ju en klassisk sån tankevurpa.
Ja, och jag tror, ja, och det är helt rätt som du säger, man har inte reflekterat över det. Många människor vet egentligen att man inte har haft någon kanske återhämtning. För jag upplever att många som ställer frågorna vet egentligen svaret själva.
Mm.
Men de vill hellre ha ett träningsrecept än att säga du borde kanske vila.
Ja.
Alltså, så det handlar lite om, det är lite dubbelt där skulle jag säga, att man vet egentligen att återhämtningen är viktig. Jag behöver vilan, men jag vill så gärna för det är så roligt.
Mm.
Det är jätteklassiskt. Och allting är så roligt. Ja, men det spelar ingen roll om allt är roligt. Du får ingen återhämtning för det.
Nej, exakt.
Men sen så, jag tror också att man, alltså just det här med vad återhämtning innebär, alltså om man pratar med aktiv och passiv återhämtning.
Mm.
Alltså att en vila behöver ju inte innebära att jag ligger liksom en hel dag i soffan, eller att jag sitter på jobbet en hel dag och sen går jag hem och ligger i soffan för att jag har vila. Utan det man till och med har sett är ju att lättare typ konditionspass eller lättare träningspass kan ju göra att du faktiskt får en bättre återhämtning.
Ja, och jag tänker på, det här är ju rent anekdotiskt, men jag tror att det är sant. Men jag tänker på, vi har ju jobbat genom åren en del tillsammans med löparcoacher som då till exempel har hjälpt de klienter vi har haft som båda har kört styrka och löpning, så har man liksom delat på en kund och sådär. Och min erfarenhet är att de säger att de flesta som springer, som kommer till en löparcoach, springer för hårt och för mycket. Mm. Och de tar oftast bort från dem och sen lägger de in mycket mera sån här återhämtningslöpning istället. Och när man pratar om konditionsträning så är ju återhämtningsträning, där brukar man säga att man ska ligga under 80% av sin maxpuls ungefär. Och det ska alltså vara ett lugnt tempo. Och det finns många bra effekter av den typen av lågintensiv träning. Men till exempel är det ju att slaggprodukter som samlas i musklerna transporteras bort. Men också att vi får jobba med hjärtat och syresättningen samtidigt. Och många, det vet jag ju att vi, både du har erfarenhet av klienter som har varit så här. Men det känns inte som att det händer någonting om jag bara ska liksom köra så här långsamt hela tiden. Men de passen är jätteviktiga. Och det grejen är att det här gäller ju även styrketräning. Kan man tänka på det? För jag tänker, om man är nu hemma sittande och inte kan gå till sitt gym, så finns det ändå mycket man kan göra när man tänker på de här återhämtningspassen. Och det är lite det som är tanken med konditionspassen som vi har i de här teamstyrkebyrån. De är ju korta. De är ju ofta runt typ 20 minuter, 30 minuter. Och tanken är att de ska vara just återhämtningspass. Ibland skriver vi, en gång i månaden ungefär, så skriver vi ut så här lugnt, 20 minuter, långsamt. Det ska inte vara liksom de här kräkpassen eller så. Men jag tycker det är intressant om man jämför med konditionsidrottarna, där man kan se att de som tränar på elitnivå, de pratar om det som polariserad träning. Och då blandar de lågintensiv mängdträning, tröskelträning. Det är alltså tröskelträning i de här passen där du ligger hela tiden nära din mjölksyratröskel. Och högintensiv träning, intervallträning. Och högintensiv intervallträning, då brukar ju man inom löpning prata om de här Björgenintervallerna, 4x4 till exempel. Men att, att just att så här, man rekommenderar där att 80%, det är ganska mycket Johanna, av ens pass, om man är en löpare, ska vara i lugnt tempo.
Ja, jag vet just det här, det kommer jag ihåg att jag, det tog jag verkligen med mig av löpcoacherna vi jobbade med, när vi jobbade tillsammans med många olika typer av coacher i början av vår karriär, att just att när de som springer springer för sakta på de högintensiva intervallpassen och springer för fort på de långa lågintensiva passen. Mm.
Ja, och det, men det är någonting med det här med, och det ser ju vi också i de programmen som vi ger ut, att det, den gemene uppfattningen är ändå fortfarande väldigt präglad av det här med att träning alltid ska vara så tufft och att träning alltid ska pusha gränserna. Och vi pratade ju för några veckor sedan om det här med att ligga högt i sina reps hela tiden, och du pratade om att du har inte gjort det, utan du har hela tiden kört en metodisk liksom volymträningsplan där du istället har ökat dina set istället för att ligga och pusha mot det här tunga hela tiden. Men det här kommer ju från hela det här no pain no gain, och liksom man ska ha mycket träningsverk och det ska vara så himla jobbigt. Men ibland kan det faktiskt vara värt att titta lite på eliten och hur de tränar.
Ja, och det tycker jag ändå, jag skulle ändå säga att det är ett flertal som är med i våran tjänst som är vana att träna så, just så här, det här hög, hela tiden så här bam bam bam, högt tempo, hög, mycket reps, låg vila, att många som har fått väldigt fina resultat nu har just gjort de reflektionerna, att de är så här, jag var så skeptisk i början, och det är just det här att det kändes som att jag kunde gå från ett träningspass och var inte helt slut och så vidare. Och nu så har man gjort ganska mycket bättre resultat i flera av till exempel baslyften och så vidare. Mm. Men framförallt att man har ökat sina vikter i många olika övningar och just känt så här, fasen, jag känner mig stark och inte sliten.
Mm.
Och ändå har jag ökat. Och det tycker jag är så här härligt att när man får sådana reflektioner, för att just vi är väldigt noga med att prata om återhämtningen och att det, så här, det behöver inte vara dödens pass. Du måste inte avsluta varje pass med dödens cirkel. Sen kan man absolut ha pass när man gör sådana saker av just helt andra anledningar, att man ska få ligga där uppe och att man ska få ligga på nära sin mjölksyretröskel eller att man ska få bränna ut totalt. Det är inte så att det är fel att göra det. Mm. Men just att de flesta passen ligger som sagt inom ett annat spann och att det handlar om att bygga en styrka.
Mm. Precis. Och om man vill liksom ha någon slags evidens för det här vi försöker säga nu, så finns det en studie från 2019 där 25 stycken unga tränande män fick träna bänkpress och dela in i två grupper, där den ena gruppen fick återhämta sig passivt, det vill säga ligga på soffan. Och den andra gruppen fick återhämta sig aktivt, och det var att de fick köra två stycken lätta bänkpass, 6 respektive 30 timmar efter det första. Och nu blir det lite cherry picking, därför att jag har letat upp en studie som stödjer det jag säger. Om man vill, ja, om man vill lära sig mer om källkritik så kan man googla på uttrycket cherry picking. Det finns alltid en studie som stöder det man säger. Men nu gör det faktiskt det, så nu drar jag den här. Och då visade ju den här studien att gruppen som hade aktiv återhämtning, det vill säga hade några lätta pass emellan de tunga, återställde maxstyrkan och kraften snabbare än de som hade en passiv vila. För det finns också forskning som tyder på att när vi har en helt passiv vila, Och det här pratar man ju mycket om när man pratar om hälsa i stort när det gäller styrketräning. Att många som går och kör tuffa pass på gymmet behöver inte betyda att de är hälsosammare än andra människor. För om man är en person som sen bara går hem och lägger sig på soffan och inte har någon vardagsmotion eller någonting, så kanske det i det långa loppet inte är lika mycket värt. Därför att när vi är helt passiva emellan träningspassen så lär vi också nervsystemet att vara helt passiva. Och det pratar ju du och jag mycket om i podden, att träning också är träning för hjärnan, att hjärnan ska veta vad den ska göra. Och är man helt passiv mellan sina träningspass så kommer det bli tuffare för kroppen när man går tillbaka till sin vanliga tuffa träning igen. Därför att kroppen har, hjärnan har liksom lärt in kroppen på att nu är det så här. För kroppen är ju fantastisk på att anpassa sig. Det är ju det som vi gjort att vi fortfarande lever, vi människor, att vi hela tiden anpassar oss efter nytt. Och på så sätt kan också aktiv återhämtning vara ett sätt att liksom ligga lite i fas med sin träning. Mm. Och det här gäller alltså då styrketräning också. Jag tänkte att vi behövde slänga in det lite, för nu levde mycket prat om konditionsträning. Men ja, det är en bra jämförelse alltså ändå. Så att om man nu är hemmavarande just nu av olika skäl, för att man måste eller för att man är, liksom har en sjuk anhörig eller så vidare, då kan man ju ta chansen att testa lite återhämtningsträning hemma, tänker jag. Till exempel genom att om man är en person som kör, som de flesta som lyssnar på den här podden, knäböj, marklyft, bänkpress, då kanske man kan köra lite så här korta pass med armhävningar, knäböj, svingar om man har en kettlebell, men, och att man gör lite gummibandsövningar och sånt där.
Lite bålövningar.
Ja, istället. Därför att det är också en jättevanlig fråga vi får, Johanna. Det är ju det här, hur lång tid kommer det ta innan jag tappar, innan mina muskler går in i atrofi, alltså att de krymper och blir svagare. Och då finns det också ganska mycket studier på det här. Och det man kan veta är att om man typ är sängliggande på sjukhus, så brukar man säga att ungefär 2 veckor helt stillaliggande, då börjar musklerna liksom gå in i nedbrytningsmode. Och det är därför de har, för så här långliggande sjukhuspatienter så har man ju så här sängcyklar och armcyklar och allt möjligt för att liksom hålla igång lite grann. Men, men om man ändå är så här uppe och rör sig och promenerar under den här tiden, så behöver man inte oroa sig för en, alltså kanske en månad innan styrkan minskar. Och det är det som är så kul med att träna maxstyrka också. Det är ju en helt annan sak än konditionsträning. För där kan man ju känna att ett pass kan kännas jobbigt efter en veckas uppehåll. Men maxstyrkan finns kvar även efter uppehåll. Vi hade ju en fysio, Anna, som vi var på hos i Uppsala förra veckan och körde en workshop tillsammans med Chris. Anna är ju gravid och har mått jättedåligt första delen av sin graviditet. Och varit sjukskriven till och med för att hon har mått så dåligt. Och nu var hon i vecka 15 och nu drog ju hon ett PB i mark.
Exakt.
Och så, det är ju ett väldigt tydligt tecken på att man behöver inte oroa sig.
Nej, och det är ju verkligen, när man är i det så är det ju jättesvårt. Alltså, för man ser ju bara så här förlorade möjligheter. Mm. Alltså, jag kan ju vara så här, nu hade ju jag en sjukperiod här för någon vecka sedan, eller så här, där jag var inte tillräckligt sjuk, så jag var ändå igång. Alltså, jag låg inte däckad i en säng liksom, men jag var ändå tillräckligt för att känna att jag inte kunde träna. Mm. Och sen när jag väl fick komma igång och göra några pass, så inser jag ju så här att den där veckan har ju snarare bara bidragit till något bättre nästan, än att det faktiskt har varit negativt. Även om man får tänka på att när man är sjuk så jobbar ju kroppen också med att bli frisk, vilket gör att det inte är en optimal återhämtning.
Nej, alltså, precis.
Men däremot så är det ju ändå så här en vila från de tunga passen. Mm. Men just att det är, känslan är ju oftast annan i kroppen, för det är mycket annat som händer. Man kanske äter lite annorlunda, man känner sig lite vätskig för att man kanske inte har samma rörelse och så vidare. Men om man då har en möjlighet att faktiskt röra på sig och göra sådana här lite lättare pass, så kommer man minska ner känslan sen att det är tufft när man kommer tillbaka, utan det kommer snarare vara tvärtom då.
Ja, och så finns det också det här med att vissa tycker att det ser ut som att musklerna har krympt i spegeln bara efter någon veckas vila. Men det beror troligtvis på minskade glykogendepåer i musklerna. Så att, alltså förlorad muskelvätska. Och det fylls på ganska fort när man börjar träna igen. Det är det som är den här sköna pumpen. Nej, men så att det finns ju många aspekter i att ett, inte oroa sig. För det går inte så fort att förlora liksom styrka och sådana saker. Två, ta tiden att liksom reflektera över det här med återhämtning och se hur du brukar planera för din återhämtning i din träning. Hur ofta lägger du in det? Har du lättare pass? Kör du bara de här tunga passen och så vidare? Och tre, att kanske ta chansen att testa på lite så här hemmaträning, för att det är samma sak där som det här vi har pratat om med motivation, att det är ju ingenting som kommer bara poppa upp till dig så här, nu ska jag se om jag blir motiverad att börja träna hemma. Det funkar ju inte så, men om du inte har möjligheten att gå till ett gym kanske du är tillräckligt motiverad att göra det hemma, och då kan du se om du kanske kan få in en rutin att köra lite lättare pass emellan dina tunga också.
Ja.
Men har du några favoritövningar till hemmaträning, Johanna?
Ja, om man utgår ifrån att man har någon typ av vikt, så tycker jag att så här, kettlebells är jättebra. Så här, att göra svingar och knäböj med kettlebells. Och egentligen har man några olika storlekar, så kan man jobba igenom de flesta grundrörelserna.
Mm.
Och då tycker jag att det är superbra. Så här, svingar, knäböj, roddar, någon press. Och sen så kunna jobba lite med bål. Men armhävningar är superbra. Det kan alla göra utan att ha någon redskap.
Ja, för man kan välja en upphöjning om man inte kan göra på golvet.
Man kan göra upphöjning, man kan sätta upp fötterna, man kan göra en utmanande. Har man till exempel T-rex eller ringar kan man använda dem.
Mm.
Men det man kan göra ju om man inte har massor med redskap, det är ju att addera typ en excentrisk eller pausfas. Alltså att det vill säga att man jobbar i armhävningen till exempel långsamt ner.
Smart.
Och sen så trycker sig upp till exempel. Eller bara jobbar långsamt ner och sen går upp och så gör man om det.
Mm.
För det man gör då är att man jobbar med rörelsen under längre tid. Vilket gör att belastningen blir ju mer på kroppen.
Mm.
Och så kan du också göra om du har en lättare vikt till exempel. Att du kan göra i knäböjen att jobba excentriskt ner. Stanna i botten och trycka upp till exempel.
Mm.
Som sagt, har du... det kan du göra med alla övningar om du inte har tillräckligt tunga vikter. Så typ ska du rodda till exempel, alltså göra hantelrodd eller någonting. Håll långsamt emot ner eller och så pausa upp i toppen till exempel.
Det är ju skitsmart ju. Det är ju jättejobbigt om man tänker på knäböj till exempel.
Mm. Ja, och på så sätt så kan man ändå få ett pass som blir tuffare även om man inte har tunga vikter. Så jag tänker så här, tänk just bara grundrörelserna och utmana i dem. Mm. Och sen så att jobba med bålövningar kan man ju göra. Man kan jobba med långsamma. Jag tycker en övning som jag gillar jättemycket är ju att jobba med långsamma mountain climbers. Alltså det vill säga att du står typ i en plankposition.
Mm.
Och där du stänger rebenen så trycker du ihop i rebenen mot höften. Så att du verkligen nästan krummar lite. Och så verkligen trycker du knät mot armen och gör det långsamt.
Ja, den är fruktansvärd. Eller fruktansvärd, det var ju... Oh,
ja, men den är jobbig. Där kan du till exempel sätta händerna i dina ringar om du har. Då kommer du få ännu mer utmaning.
Mm. Jag gjorde den som uppvärmning med träningsgruppen för nyanlända häromdagen. Inte i ringar, men långsamma mountain climbers. Och sen så gjorde de vrängningar med gummiband. Och så gjorde de det 3 varv. Det är ju svinbra uppvärmning.
Ja, och inte förglömma just gummiband. För det är en sån sak som har man inte det, kanske man till och med kan investera i det. Små gummiband som är väldigt lätt motstånd, och sen även typ ett som du kan jobba med för rumpan.
Mm.
Superbra, för då kan du också addera det som en extra, liksom extra del att göra ganska mycket aktivering och sen göra de excentriska knäböjen.
Mm.
Så kommer du också få en känsla i kroppen att du verkligen får jobba med de delar du vill jobba med. Och just att du kan göra mycket axel- och skulder prehab med små lätta gummiband.
Mm.
Så att liksom att inte... Glöm inte bort och tänk, alltså försök att inte tänka bara så här, mina tunga markknäböj och bänk, jag kan inte göra dem. Utan se till så här, till exempel har du en lättvikt, ja men stå till exempel på knä och gör en hantelpress med en arm. Alltså så att titta så här, vad kan jag göra med den här vikten och ändå få en utmaning.
Mm.
Ta bort understödsyta, stå inte på en pilatesboll liksom, det är ju lite överdrivet, men alltså ta bort understödsyta så att det blir en tuffare övning.
Mm.
Mm. Det tänker jag. Vad tänker du?
Nej, men jag tycker det är svinbra. Jag blev nästan lite peppad själv.
Ja, men lite så att jag också kände det. Så jag ska nog gå ner och göra lite kettlebellsövningar här.
Ja, men faktiskt. Anna, annan vanlig fråga som vi får som kan vara kopplat, lite kopplat till det här fast åt andra hållet, när det gäller det här med återhämtning, om jag återgår till det. Ja. Det är, hur vet jag om jag är återhämtad om jag till exempel tränar helkropp i varje pass? Kan jag köra 2 helkroppspass på raken, brukar folk fråga. Vad säger du om det?
Ja, och där sen säger jag så här. Det optimala om du tränar helkroppspass är ju, och nu pratar vi att de är liksom lite tuffare, är ju att ha en dags vila emellan. Men livet kommer kunna göra så att du ibland behöver träna passen efter varandra. Och då kan du göra det, brukar jag. Det brukar vara mitt allmänna svar. Mm. Men sen brukar det vara så här. Kan du träna passen med kvalitet? Eller känner du att du inte orkar? Om du inte orkar, då brukar det vara ett tydligt tecken på att du behöver vila. Men alltid när man tränar helkropp så brukar man ju rekommendera att få en dags vila emellan.
Ja, men jag tycker det är så intressant det här du sa. Att du, för jag vet att både du och jag är så. Vi har väldigt lätt för att känna om vi är slitna när vi tränar. Men för de som inte känner det, alltså hur känns det? Hur känner du när du är sliten?
Ja, men dels så känner jag att det är tungt liksom på de lätta vikterna. Men ofta så går jag ju inte ens till gymmet. Och då känner jag i kroppen att jag är så här, jag har inte samma power. Jag kan känna att jag är lite så här, och ryggen är liksom lite trött från till exempel bänken, alltså upp i skulderblad eller upp i skulder och trapsen till exempel. Så ofta känner jag i kroppen att jag inte har en power liksom.
Mm.
Men om jag har börjat ett pass, om jag går till gymmet och kör, då kan jag ju känna ibland så här, jäklar vad tufft det var idag. Alltså jag är trött i kroppen, jag känner inte alls att jag har något driv. Men ofta ska jag säga, då har jag inte ens gått till gymmet. Men när jag känner så, då kan jag ibland välja, som jag har gjort då, att då kanske jag har kört bänken och sen har jag skippat typ knäböj eller mark och så har jag gjort det dagen efter.
Mm.
Så det beror lite på så här, vilken typ av känsla i kroppen. Men jag har sällan genomfört ett helt pass till fullo om jag har känt så.
Mm.
Men det är klart att det är olika, och det är också som du sa i början, handlar ju om att känna kroppen och så här, vad är trötthet och vad är sliten och så vidare. Mm. Sen måste man också ha respekt för att om jag kör 2 helkroppspass dagen efter varandra, om jag har gjort lite mellanträning, så kommer ju inte det vara så att kroppen är helt sliten om det sker några gånger.
Nej.
Alltså, man måste ju också ha respekt för att som nu i min slutfas här på till exempel i min satsning eller i min toppning, så är det ju så att mina pass är ju tuffa liksom. Och då blir det klart att det är jättestor skillnad. Jag skulle aldrig gå och köra passen efter varandra. Men om jag skulle ha kört ett pass där jag har gjort knäböj på en okej vikt, eller jag har gjort en bänk på en mellanvikt, så här, då är det klart att jag skulle kunna gå dagen efter och träna. Och det har jag också gjort. Ibland har jag kört mina återhämtningspass, lite lättare pass.
Mm.
Och sen har jag tränat ett tuffare pass dagen efter, och det har gått jättebra. Så att det, man måste ha lite så här,
man kanske får, kan skilja på kortsiktig och långsiktig slitenhet också. Alltså exakt. Om du känner att du har stått till i din träning en längre period, vad är det beror på? Och, eller om det är så här, men den här veckan kan jag ändå identifiera att det är de här olika sakerna.
Ja, och jag tror att innerst inne så vet man det där själv, att man har svaret på det, att man får fundera lite på de som frågar, som är så här, som kör helt crazy med massor med pass upp och ner och snabba intervaller.
Och hela tiden så tungt. Fast jag tycker du är positiv ändå som säger så här, jag tror att man vet innerst inne. För jag kan ändå bli så här, varför är det så många som frågar hela tiden och som uppenbarligen, för mig är det så här, det tar mig 5 sekunder att avgöra att den här personen har 1 tränat för tungt, 2 haft en för snabb progression, 3, alltså det ändå,
jag
så
tror
det
att det är för att man vill ha svar.
Man vill alltså ha ett annat svar. Man vill ha ett svar som stärker ens egen resa. Liksom.
Ja, och det handlar nog om att man vill så gärna någonting. Och man tycker att det är så kul. Och man vill ha då så här, jo men du kan göra så här. Mm. Istället för att man får svaret så här, men du har inte funderat på om du ska ha lite mer återhämtning mellan dina pass.
Det vill
det
man
är
inte
ett lite
ha.
Tråkigt svar. Nej, men precis. Och det skulle jag säga av de flesta som jag möter som hamnar i de frågorna, då handlar det ju om att man i slutändan kommer fram till att säga, men vänta, det kanske handlar om återhämtning.
Mm.
Och i många fall kan man bara göra om lite tänket, att man kanske ändrar eller tar bort något pass, men att man tänker lite annorlunda. Det behöver inte vara att inte den personen i fråga får träna liksom. De flesta vet, och man får tänka på att, jag tyckte det var skitbra som du sa, långsiktigt och kortsiktigt. Är det någon vecka eller 2 veckor som jag får köra lite dubbla pass för att det är så mitt liv ser ut, gör det. Alltså det kommer inte påverka dig negativt. Men i det långsiktiga loppet, har jag en jämn återhämtning? Får jag dagar där jag har vila? Eller har jag hela tiden? Och kör jag 5 gånger i veckan, då kanske jag inte ska köra helkroppspass 5 gånger i veckan, utan då kanske jag ska dela upp det lite. För det är klart att om jag kör väldigt mycket bänk på måndagen så kan jag såklart köra knäböj och mark på tisdagen utan att det påverkar speciellt mycket.
Ja, och så tänker jag också så här att man får en bra grej är att göra en, så det, nu låter jag som dig Johanna, att man får göra en logistikplan i förväg så att man inte hamnar i efterhand i att man blir stressad för att man missar. Om jag tänker på den här senaste veckan som jag har haft med just det här nytt jobb och varit själv med barnen väldigt länge. Mm. Då tänkte jag så här, okej, men och just det att du och jag har rest också.
Ja, vi har haft
på det. Och då var jag så här, okej, men vet du vad? Det blir ingen träning måndag till torsdag för mig. Utan jag kommer cykla till jobbet och sen så kommer jag träna på fredag och söndag den här veckan. Då vet jag det. Då kan jag släppa det sen. Check, bra på det. Och samtidigt, samma sak nu, så har jag tänkt så här, jag är aspeppad på det här med bänken. Och nu har jag börjat cykla och det är väldigt, det här är ju väldigt patetiskt för alla människor som är så här konditionsidrottare och lyssnar på det här och så här, men nu har jag ju då börjat cykla till jobbet varje dag. Då chillar jag lite med min benträning ett tag nu, för att jag är ändå så himla peppad på bänken, så då kan jag bänka extra mycket istället. Att så här, jag gör en rimlig planering för mig själv i förväg så att jag sen inte sitter där och är tokstressad när det inte gick ihop.
Det är superbra, alltså klockrent skulle jag säga. Det är väl en jättebra take-off på det här, för det kanske är där det mesta ligger i, att man vill så mycket.
Mm.
Man inte tillåter sig själv att se helheten.
Nej, precis. Så om du är hemisolerad i 2 veckor nu, gör det till ett roligt projekt, tänker jag.
Ja, men gör en övergripande planering. Det är superbra. Och har du något tillfälle du kan gå iväg eller göra så här, ja, men då lägger du in det. Men är det så att det inte funkar, då är det det som är förutsättningarna. Då skapar du det bästa av det. Men kanske då inte så här, oh, jag ska göra det här varje dag så här mycket, utan variera det du ska göra och se till att det blir genomförbart och inte en stress.
Ja, och kanske göra det som ett litet experiment. Om du vet mer är att du är den här personen som gärna vill ligga väldigt tungt i din träning hela tiden och har väldigt tydliga prestationsmål och är lite hetsig generellt. Ser det som ett socialt experiment att bara träna lätta hemmapass 2-3 gånger i veckan under 2 veckor och se hur det känns när du går tillbaka till gymmet. Kanske får du en positiv överraskning.
Ja, verkligen.
Mm.
Härligt ju.
Ja, visst är det.
Det var ett bra avslut på en besvikelse i början.
Ja, men det kommer komma någonting. Du vet, du och jag, nu har vi hållit på här i några år och harvat med olika saker. Och nästan alltid, eller fasen alltid Johanna, när vi kommer mot ett hinder, så är vi alltid när vi tittar till backspegeln sagt så här, det var ändå rätt coolt att det där hände, för då gjorde vi det här och det här och det här. Vi ser ju på förändringar som någonting positivt.
Ja, det kommer oftast något gott med något mindre bra.
Ja, exakt. Och du och jag har ju också konstaterat att en likhet vi har är att vi är jäkligt bra när det gäller. När under press och kris, då är du och jag som bäst.
Ja, det brukar vara så. Det är perfekt att agera under press och kris. Ja, men vad fasen. Alltså, livet i helheten. Man måste fan se lite större än sitt egna lilla bo ibland och inse att det är en liten del i det hela, men man får aldrig ta bort sin egna känsla i det, men däremot måste man se det stora, och jag är helt säker på också att det kommer komma skitmycket bra ur det här sen.
Mm.
Men just nu är det ju svårt att se saker som är positivt i en sån här i det här som är just nu, såklart.
Ja, men det är klart. Och det är lite shaky för oss också. Hur ska det gå för styrkebyrån liksom?
Ja, men det är ju jättemånga som är oroliga. Herregud, jag såg inom restaurang och hotell, tror jag, eller om det var bara restaurangbranschen, så är det jättemånga människor som har varslats nu för att folk går inte ut och äter. Alltså, så jag menar, det är ju väldigt många människor under en sån här tid som sätts på liksom kanten i oro när det gäller liksom inkomster och fasen, alltså saker man ska kunna betala och så vidare. Så att sådana saker är ju jättestort i det här. Alltså det är klart att det är tufft liksom. Om inte även stora företag kommer ju få kämpa liksom.
Ja, men jag tycker
att det påverkar ju alla.
Det händer ju också så här fina grejer som det här med, är det inte Björklöven som har gjort en så här 10 000 biljetter sålda till helgen? Jag kan säga fel lag nu, men jag tror att det är Björklöven. Så har man gjort en så här swish-insamling. Att så här, istället för att ni returnerar era biljetter till de inställda matcherna, köp en extra biljett.
Ja, och jag vet att vissa lag så har ju supportrar köpt biljetter Alltså att man har skapat tomma biljetter egentligen, så att du kan köpa en biljett.
Ja, men det är det jag menar.
Ja, och sen så kommer du inte, men du får ändå köpa en biljett, vilket gör att de får en inkomst till föreningen. För att det är ju precis som företag kommer förlora inkomster, så är det ju föreningar. Många föreningar nu som till exempel går in i slutspel och så här, det är ju för föreningar så är det en, kanske det man bygger hela verksamheten på, den inkomsten till exempel.
Mm.
Och sen uteblir den. Det är klart att det påverkar, alla påverkas ju av ett ekonomiskt, då när det blir ekonomisk kris eller vad man ska säga.
Mm.
Så, och liksom, det behöver man ju inte vara något proffs för att fatta, att det är inkomster, så all det påverkas ju massor med företag av.
Mm.
Så det är klart att det inte så här, någon specifik kommer undan för det. Alltså det finns ju alltid någonting. Så det är ju klart att allting inom idrottsrörelsen står ju också stilla nu. Vi har så alla våra eller hockeymatcher och sånt inom, bara för flicklaget ställs ju in nu framåt. Mm. Och så där, så att jag menar, det påverkas ju. Och jag såg hockeyligan nu, de skjuter upp sitt slutspel, men de kan ju inte skjuta upp det mycket som helst. Så det kommer skjutas upp typ 11 dagar och sen kommer de börja köra det. Men det kommer förmodligen inte ha ändrats jättemycket om 11 dagar heller.
Nej. Nej, men så alla går och väntar på vad som ska ske. Men i värsta fall så får väl jag köra ännu hårdare på min Swish-journalistik om vad som händer i Hammarby Sjöstads Facebookgrupp, Johanna.
Ja.
Så att vi kan få in lite cash.
Ja, vi får se. Vi får käka nudlar, det löser sig.
Ja, det löser sig. Men du, om du är sugen, haka på mig och bänka idag. Jag är väldigt sugen.
Härligt.
Mm, kram på dig.
Kram på dig.
Hej då.
Hej då.